Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vad som kommer att hända här heller?
Nej, det är väl det som är meningen. Men nu spelar jag in. Ser du att jag spelar in?
Jajamän, det lyser så rött och fint där. Så nu ska jag bara säga snälla saker.
Ja, det är bra. Det här är en sån här bizarr upplevelse igen. Att man har någon i hörlurarna live. Som man är van vid att ha vid hörlurarna i vanliga fall. Fast inte live.
Har du lyssnat på någon av mina poddar eller?
Lyssnar mycket på Generation EX. Det är så jag har hittat dig. Och sen har jag nu som research inför det här kollat igenom diverse YouTube-klipp och läst lite saker.
Men då så vet du om att allting som finns på YouTube med mig är gammalt eller så är det apolitiskt. För jag har liksom lämnat det här med att skrika om politik på YouTube. Det funkar inte för mig.
Du har gjort någon slags gallring alltså?
Ja, nu sitter jag och försöker vara allmänt trevlig och titta på film tillsammans med en kille som heter Henrik Andersson. Och det är ju en sida av mig som jag tycker bättre om när jag kan prata om någonting annat än bara skälla på att kristna har fel eller på att högern är bättre än vänstern. Liksom.
Ja, för du har ju något slags, jag skulle vilja kalla det sanningstourettes.
Ja.
Alltså det finns ett, alltså det är lite, försvann du nu?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej, det bytte färg i din våg där.
Jaha.
Så jag varit lite orolig. Jo, det är lite högtravande med latinska uttryck och jag har hittat det här för länge sedan och tappat bort det. Så jag satt igår och letade igenom det, för jag vet att det är ett universitet någonstans som har det som valspråk.
Okay.
Och det heter, med reservation för att jag inte vet hur man uttalar det på latin, så heter det sapere aude.
Okej.
Okay. Och det översätts då till våga veta, eller dare to know.
Ja.
Och jag får ner det som att, så här, att sanningen kan liksom aldrig vara skadlig. Alltså information är aldrig farligt.
Men vi lever ju faktiskt i ett debattklimat, åtminstone på Twitter. Alltså jag är ju lite grann skadad av Twitter, för det är ju, även om jag faktiskt är en person som reser på arslet och åker ut och debatterar folk, antingen på nätet eller inför publik, muntligen eller öga mot öga, så hänger jag ju mest på Twitter. För jag menar, en vanlig dag är ju inte jag ute och debatterar, utan en vanlig dag sitter jag ju framför datorn och läser vad folk skriver och sådär. Och debattklimatet skulle jag ju säga idag, det är att man är mer intresserad, alltså man ger en like eller något sånt där, eller retweetar om man får medhåll, men man är inte så intresserad av huruvida det som påstås är sant eller ens huruvida logiken i det som påstås eller argumenten går ihop. Och för mig skaver det där, och jag tror att det finns en skillnad på vissa människor som är pragmatiker, och det är de som liksom retweetar det de gillar, likar det de gillar, och de som är principiella, som gärna kan tänka sig ha fel om det är så att motståndarsidans argument går ihop liksom.
Och sen är man väl också väldigt intresserad av vem som säger något när man väljer vilka man retweetar och gillar.
Ja.
Och det är ju i bästa fall kontraproduktivt.
Ja, det är ju lite gärna som, det var någon på skämt som skrev alldeles nyligen att borde inte Sverigedemokraterna förespråka vaccinpass så slipper vi skiten, typ någonting sånt där. Och det ligger någonting i det. Nu har inte jag någonting emot det, men jag förstår ju naturligtvis de principiella problemen med att ha ett vaccinpass. Men jag tycker att det finns större frihetsbegränsningar än det att vara orolig för. Så jag bryr mig inte. Jag vaccinerar mig och jag tar gärna ett vaccinpass. Liksom.
Jag hamnar någonstans i en dissonans mellan min ideologi och min pragmatism, som jag anser skulle vara en del av min ideologi.
Ja.
Alltså när de stöter emot varann, då kommer det här eminenta uttrycket bryfaktor in sig.
Okej, okay, berätta.
Det är någonting jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg var, men jag och min fru har applicerat det på vår relation när vi tycker olika.
Mm.
Alltså så här, jag vill ha röda gardiner och jag vill ha blå, säger jag.
Ja.
Ja, då kommer vi inte komma överens. Men hur mycket bryr du dig om vad vi har för färg på gardinerna?
Om
jag bryr mig en sjua då och hon bryr sig en femma, då vinner jag.
Mm.
Och det utgår från att man är i en relation där man är ärlig mot varandra om vilken man bryr faktum har, annars kommer man på 10 hela tiden.
Ja, men alltså, du pratar ju nu som en pragmatiker skulle jag ju säga. Och det här är ju liksom det som kan reta gallfeber på mig. Det är ju det här att, ja men, religiös tro ska inte ge några rättigheter. Men det är väldigt synd om muslimerna, så de kan väl få det här undantaget på krav.
Mm.
Liksom, va? Jag menar, antingen så ska religion ge makt eller också ska det inte det. Det är inte bara vissa religion som ska ge makt. Och jag anser ju att det inte ska det. Så för mig är det principfast. Är det någonting som är religiöst motiverat, då är det inte motiverat skulle jag säga. Därför att din tro, du har ju full religionsfrihet, men du kan inte få några liksom privilegier. Oj, förlåt mig, privilegier, nu ska du höra på den. Vi kommer inte få, du ska inte få några privilegier för att du tror på någon specifik gud. Och herre jösses, det här kommer dina lyssnare få. Jag vet som du kommer ursäkt.
För att du uttalar fel. Religion, nu har det gått 5 minuter, vi har inte ens presenterat dig, men välkommen till Vi måste prata, Anders Hesselbom.
Tack så hemskt mycket, Emil.
Har du hört liknelsen mellan religion och en penis?
Ja, jo. Och
jag tycker den är bra.
Ja, jag tycker den är bra, men jag tycker inte om den. Därför att för det första så är den alldeles för vulgär. Och för det andra så är det så att det finns 1000 människor som... Ja, Anders, du gillar att debattera religion, har du sett det här?
Ja.
Så jag får den nerkörd i halsen om jag säger så.
Då hoppar vi över den. Men sammanfattningsvis, det är okej om du har den, men behåll den för dig själv.
Ja, och jag menar, yttrandefrihet, tankefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, allt det här är ju de frågorna som jag brinner för och som jag liksom är beredd att kämpa för andras rätt att få utöva sin religion.
Mm.
Men inte på bekostnad av nästa person att utöva sin religion, eller nästa person att utöva sin.
Om vi backar tillbaks då, till mer eller mindre välkomnandet.
Ja.
Nu har vi etablerat var du är idag och vad du, en av de sakerna du tycker om att debattera. För debattera du tycker om och det är du bra på.
Tack.
Men hur blev du den du är idag då?
Ja.
Var började historien?
Ja, men det blir ju lite grann en presentation till vem jag är då. Jag jobbar ju idag som programmerare, främst inriktning på säkerhet på en stor statlig myndighet. Och jag har väl jobbat i privata sektorn som programmerare hela mitt liv, men fick ett jättefint erbjudande som jag inte kunde tacka nej till. Och det började i Örebro. Jag växte upp i en, vad ska man säga, medelklassfamilj, bodde i villa. På den tiden så var ju medelklassen, alltså det var ju 2/3 samhälle, så det var ju en fattigt liv. Men å andra sidan så hade man ju liksom villan och sådär och bodde fint och sådär. Och hemmet var väl religiöst. Jag ska säga att hos mina mor- och farföräldrar så var det ännu mer tydligt, för där var det bordsbön och kvällsbön och så vidare. Och på den tiden var ju även kommunala skolan som jag gick i var ju ofta väldigt religiös. Och just den skolan jag gick i så var det ju psalmsång på morgonen och sen så var det bön innan man fick äta mat och sådär.
Hade ni en tramporgel?
En tramporgel, ja.
Ja, det hade vi med i trean. Mm.
Jag inbillar mig att du och jag är ungefär lika gamla då.
Ja, jag är född 79.
Nu får du säga igen, för nu bröt upp.
Ja, jag är född 79, sen 79.
Jag är 5 år äldre än du.
Ja.
Och sen...
Jag tar det som en komplimang när folk tror att jag är äldre än vad jag är. Det är jag inte många som...
Ja. Jag brukar faktiskt bli tagen för yngre än vad jag är. Och det är för att jag har lite grann av ett babyface. Och sen har jag ju gått upp i vikt ganska kraftigt senaste tiden. Så då håller man väl ju huden slät, antar jag.
Ja, fast men... du pratar ju med en liten så här pilsnerfilms dialekt, om man ska säga. Så jag kan tänka mig att du var ganska lillgammal runt 20 redan.
Nu får du säga igen för att det bröt upp, förlåt mig.
Jag kan tänka mig att du var ganska lillgammal runt 20-årsåldern.
Nej, jag var väldigt barnslig. Men okay. Jag skulle säga att där började ju hända saker. Därför att dels så, vid den tiden så hade jag ju för det första upptäckt att programmering faktiskt var ett yrke, det hade inte jag en aning om. Så då var jag liksom redan igång och jobbade som programmerare liksom. Och det, runt, ja vad ska jag säga, 92-93 där någonstans då. Och dessutom så... började ju kompisar, alltså jag hade ju mycket kristna kompisar, men jag kom in i ett nytt sällskap och många började håna mig för att jag var ganska snäll mot religion. Och då hade jag gått igenom ett antal faser där jag hade gått igenom en barnatro, jag hade gått igenom en period där jag trodde på spöken. Och sen så har jag börjat träffa då mer sekulära kompisar som tyckte jag var en vovo helt enkelt. Och sen när jag kanske närmar mig 25, då började jag fundera på om saker och ting kanske är som de verkar vara och inte så som det påstås att det är. Det vill säga, Noaks ark var egentligen inte en berättelse som faktiskt har hänt, att Gud faktiskt har dränkt alla djur och allt vad det nu är och så vidare. Och jag upptäckte väl skepticismen. Och sen är vi 30... Alltså vid den tiden så var det fortfarande så att kristna barn dop och sånt där på slentrian liksom. Men vid 30-årsåldern, 35-årsåldern där någonstans så insåg jag väl att jag var skeptiker. Och det var någon som pekade ut vetenskap och folkbildning för mig. Och jag är medlem fortfarande, men jag drog inte riktigt jämnt med dem visade sig. Därför att det fanns liksom en bortre gräns för vad man ska vara skeptisk mot. Jag tycker att vetenskap och folkbildning, de är nästan en akademikerklubb eller en samling ingenjörer som är duktiga killar, liksom pappas pojkar. Ursäkta uttrycket. Därför att alternativmedicin är dåligt, men ingen vet om Gud finns eller inte. Medan det var helt uppenbart att jag anser ju att de här kritiska frågorna, de kan man använda, eller de skeptiska glasögonen, de kan man använda i alla aspekter av livet. Det vill säga, finns det ingen anledning att tro att alternativmedicin funkar så ska man inte tro det. Finns det ingen anledning att tro att det finns gudar och demoner, då ska man inte tro det. Och jag tror att anledningen till att det skars lite grann där, även att WOF har ju många faktiskt kristna medlemmar, troende medlemmar. Och de har ingenting att vinna på att säga att ja, men, väx upp, Gud finns inte på riktigt. Liksom. De har allt att förlora och inget att vinna.
Och vad har de för inställningar? Är de såna här som tycker att ja, men, Gud kan vara ett bra namn på det vi ännu inte hunnit förklara? Eller hur? Det känns ju som ett konstigt att de är med i WOF.
Jag skulle nog säga att WOFs medlemmarna där, de säger att ja, Gud finns självklart inte. Och några kan rationalisera andras gudstro genom att säga sådana saker. Men däremot så är det så att utåt så är det så att de vill inte att föreningen eller någonting som kan associeras till föreningens namn ska uttala sig kritiskt mot Gud. Eftersom då blir hälften av deras medlemmar, nämligen de kristna, ledsna. Och då var det samma kille som pekade ut WOF för mig, som faktiskt pekade ut humanisterna. Och där visade det sig att, alltså, det var ju betydligt mera min grej. Vi är skeptiker inte bara med någon 8-5 när vi är på vårt jobb, utan vi är skeptiker, punkt. Och det innebär ju då att vi är ateister och sådana saker. Vi är intresserade av att diskutera så kallade gudsbevis, det vill säga de som påstår att det här och det här är ett tecken på att Gud finns och så vidare. Vi tycker sånt är roligt alltså. Och där har jag varit ordförande i Örebro då i 5 år nu. Och inte så mycket för att jag är en föreningsmänniska, utan för att jag är lite fåfäng. Jag tycker om att uttala mig i radio, jag tycker om att åka på debatter och skälla på folk och sådär. Och ja, jag trivs med att få mina argument testade och sådär. Så det är liksom resan fram till den jag är idag.
Men sen är någon slags intellektuell kampsportare?
Ja, Jag tror att jag är inte elitidrottsman, men jag är däremot en entusiast, så jag slåss ju alltså hellre än bra. Och jag har ju fått höra när jag har lämnat debatten att jag har blivit gjort mos av, så att säga, eller jag har blivit mosad av min meningsmotståndare. Jag personligen håller naturligtvis inte med, men det har inte betytt att jag tyckte fighten var tråkig för den sakens skull, utan då har jag liksom representerat min hållning och sånt där. Och sen så inbillar jag mig innerst inne att om det är så att han verkligen hade skjutit hål på mina argument, då hade jag märkt det. Eftersom jag är så pass tränad i att få mina argument prövade, att byta uppfattning. Jag har ju gjort en resa från vovo till skeptiker. Jag har gjort en resa från att vara vänster till att vara höger. Jag har fortfarande aldrig i hela mitt liv röstat på ett högerparti, men förmodligen kommer det bli ändring på det till valet nu i 2022, antar jag.
Påstår du att vi har högerpartier?
Ja. Alltså det som klassificeras som högerpartier, och egentligen så skulle ju det, tittar man på pengar så är det väl egentligen bara Centerpartiet som skulle kunna räknas som ett högerparti, för det är väl det enda skattesänkarpartiet vi har.
Och tittar man, ja, och röstar man på dem, då vet man vad man röstar på.
Ja, man lär ju inte få någon högerregering, kan jag säga.
Nej.
Och sen så tycker jag inte riktigt om att man placerar Sverigedemokraterna på högersidan, därför att det är ju, alltså, de ligger ju väldigt nära Vänsterpartiet. De är ganska totalitära, de är ett förbudsparti, de är ett skattehöjarparti. Jag tycker att de är ett vänsterparti. Folk är inte missnöjda med jag tror att folk är missnöjda med etablissemanget och de söker sig till någonting som etablissemanget då ogillar. Jag tror att det är så enkelt.
Ja, det är någon slags storskalig Trump-effekt lite grann.
Ja, alltså, jag menar, Trump var ju ganska tidigt utvald av etablissemanget att vara ond. Mm. Vilket innebär att vi fick ju en liksom stor fanbase till Trump, alltså han fick en fanbase i Sverige på grund av det. Och jag tror också att Joe Biden, han blev ju hyllad redan innan han hade tillträtt, och jag tror att det leder till att exakt samma människor börjar hata Joe Biden. Så jag tror att det finns en viss typ av människor som är trötta på att bli klappade på huvudet av, vad ska man säga, borgerligheten. Och då menar jag inte den politiska högern, utan då menar jag liksom journalister, makthavare generellt, liksom myndighetspersoner,
någon slags elitgrupp.
Ja visst, ja visst. Och jag tror också att jag inte är rädd för det. Därför att jag förstår liksom att man måste klappa folk på huvudet, eller man anser sig behöva klappa folk på huvudet, men det betyder ju inte att jag ska ta åt mig av det. Och sen är det klart, jag är bekymrad över att man pratar bebisspråk, alltså med medborgarna från myndighetspositioner och sånt där. Det bekymrar mig, men jag förstår vuxenspråk, så det är inte mig det är fel på, tänker jag.
Nej, och alltså jag har gjort någon slags, alltså mitt intresse för politik är inte lika gammalt som jag är. Nej. Det är nog snarare 10 år. Alltså ju mer jag lär mig om politik, desto mindre politik vill jag ha i mitt liv.
Ja, jag håller med.
Vilket blir en paradox, för då vill jag lära mig mer om det för att på något sätt, alltså, bekämpa är väl ett starkt ord. Men jag vill ju hemskt gärna vara i fred.
Ja. Nej, men jag håller faktiskt med. Och egentligen är det inte politik jag är intresserad av heller, för politik är mycket byråkrati, utan det som lockar är ju just det här att försvara folks rätt, folks privatliv, folks integritet, alltså att vilja skapa ett liv som är så drägligt som möjligt. Och det är ju politik ur ett ideologiskt, ur en ideologisk synvinkel, ska jag säga. Men däremot så är ju politik är ju väldigt mycket administration och byråkrati, formalia, väldigt mycket formalia, och det intresserar mig inte det minsta liksom.
Nej, det behöver ju finnas på plats.
Ja.
Nu är hundarna arga där i bakgrunden. Hur vet du?
Jag tror att de är uttråkade. Jag hoppas att det går bra.
Ja, det är lugnt. Det blir live-känslan, som sagt. Nej, men alltså, formalian skulle ju... Jag tänkte på det du pratade innan om att det gäller att debattera och det svenska debattklimatet. Vi har ju inget debattklimat i Sverige. Vi har ingen erfarenhet av att debattera. Jag hade Aron Flam med för några avsnitt sen. Ja. Han som fick upp ögonen för det. Att just konsten att debattera och formen att debattera saknar ju vi. Det vi kallar debatt, till exempel de hemska partiledardebatterna i tv, vilket var en av anledningarna till att jag startade podden, för att jag liksom ledsnade på att folk debatterar inte sakfrågor. De har ju sin lapp med saker de vill få sagt när de väl får tv-tid.
De har sina talpunkter som det så fint heter.
Ja, och de svarar aldrig på frågorna. Där skulle jag omdefiniera talmannens roll. Alltså jag tycker att han skulle kunna slå med klubban i riksdagen. Men svara på frågan!
Ja, jag håller helt med. Och det är ju uppenbarligen så att alltså det är väl de här mediatränarna. Det här är ju alltså väldigt abstrakt för mig, för jag känner inte till det här. Men jag inbillar mig att det finns mediatränare som säger svara aldrig på en fråga, utan se frågan som ett tillfälle för dig att ha mikrofonen under näsan och säga det du vill ha sagt istället.
100%.
Och jag tror också att, och det här är lite grann det jag menar med att klappa folk på huvudet. Jag tror att de är helt övertygade om att ingen förstår skillnaden. Jag tror att de är helt övertygade om att, ja, vad tänker du äta för mat idag? Ja, jag vill sänka skatten. Jag tror att de är helt övertygade om att svenska folket köper det här. Jag är tveksam. Det finns ju de här, igen då, de här präktighetsministrarna som tar det här som en signal att jag vill sänka skatten är ett rimligt svar på frågan, vad tänker du äta för mat idag? Men folk som fortfarande liksom tänker, de förstår ju att det är inte det.
Nej, och frågan är vad man gör åt det här. Alltså jag tror ju att finansieringsmodellen vi har av media gör att media vågar inte utmana det här.
Du har helt rätt. Alltså definitionen av fri media kan driva mig till vansinne. Ja,
den är absurd. Alltså, den är bara fri om den betalas av staten. Då är den fri. Det är verkligen definitionen. Ja.
Och den är bara fri om den är strikt statligt reglerad.
Mm.
För det är många som tror att, ja men okej, vi får kanske inte SVT gratis, vi måste betala för SVT. Men SVT är fri som i speech. Nej, men SVT är inte fri som i speech, utan SVT är ju statligt reglerad media. De har väldigt strikt sändningstillstånd som talar om att de inte får gynna vissa saker, att de inte får vara partiska på vissa sätt och så där. De får aldrig liksom driva en agenda. Och när de väl driver svar, en agenda...
Ja, kör du.
Ja, och när man väl driver en agenda, vilket man måste göra för att liksom kunna berätta en berättelse, ja, då kommer ju JO-anmälningarna in istället. Därför att objektivitet kan ju inte uppnås genom att du har en nyhetsredaktion som är den objektiva nyhetsredaktionen. Utan objektivitet uppnås ju i att det finns konkurrenter som kanske väljer en annan agenda, en annan vinkel på samma berättelse.
Ja.
Men jag menar, i Sverige var ju radio och tv olagligt ända in till slutet på 80-talet liksom.
Det är ju helt bizarrt alltså, men de här sakerna så det är klart att folk vet om det och informationen finns tillgänglig, men det ingår inte i det allmänna medvetandet av någon anledning.
Nej, och jag tror också att även personer som jobbar inom public service är helt övertygade om att public service handlar om att tycka rätt saker och att finansieringen ska vara tvångsmässig. Men jag håller inte med alls. Alltså, tittar man runt om i världen så är ju det mesta public service är ju reklamfinansierat. Liksom. Det som gör att någonting är public service är ju att man är i allmänhetens tjänst, att man försöker ha folkets intresse i åsikt, eller förlåt mig, i åtanke heter det. Det vill säga att man berättar kanske om politikerbeslut, man berättar om vilka remisser som har kommit in och såna här saker, man berättar vad som händer runt om. Det är public service. Man kan ha ett program om vetenskap, det är public service. Och jag menar, skulle man säga tvångsfinansiering och statlig kontroll, att det är public service, då var ju för 17 hem till gården public service på 80-talet. Då var Dallas public service på 80-talet. Liksom. Det är helt
eller
bizarrt.
Melodifestivalen.
Då är Melodifestivalen public service idag. Melodifestivalen är ju liksom bara ett skivbolagsjippo. Liksom.
Mm. Och när motståndarsidan i det här fallet, i och med att du och jag verkar rätt eniga, blir synade på det här, då faller deras korthus ganska snabbt. För då, oftast, om man ställer 3-4 följdfrågor, så snärjer de in sig i följande resonemang. Vi måste skydda public service mot politiskt inflytande om vi skulle få en icke-socialdemokratisk regering. Men vi har aldrig utövat något politiskt inflytande under de 100 åren av socialdemokratiskt styre. Det skulle vi aldrig göra.
I och för sig så idag så har ju politikerna blivit ganska duktiga på att inte bedriva inflytande över public service, därför att det behövs inte. Public service är ganska vänlig mot makten. Det är ju bara när det är alldeles uppenbart att regimvänliga eller regimen själv har gjort fel som de rapporterar om det. Och jag menar, ta det här senaste exemplet där de intervjuade en som hade hoppat av Kristdemokraterna och gått med i Centerpartiet. Det var ju jätteintressant att höra, för då får man ju höra vad det är för fel på Kristdemokraterna och varför Centerpartiet är bättre. Det är jätteintressant. Men du har ju tusentals och åter tusentals människor som har lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna. Och är det någonting som alla som gillar public service är helt överens om, det är att vi vill inte veta varför.
Nej, nu gjorde jag Uppdrag granskning, försökte det förra veckan.
Jaså?
Ja, de åkte ut kommuner där Sverigedemokraterna har stor röstbas i kommunalvalet och frågade folk varför de hade bytt. Det var kanske inte det bästa Uppdrag granskning jag har sett, men de gjorde det ändå.
Ja. Och fick de några stränga svar då?
Ja, det fick de. Alltså det var ju så här, att sossarna inte är ett arbetarklassparti längre. Vilket ju...
Nej.
Alltså för mig är det så uppenbart att de inte är det. Utan det är ett arbetarparti för folk som inte arbetar.
Ja, alltså jag skulle ju säga att jag tror inte väljarna betraktar dem som ett arbetarparti, utan jag tror att väljarna betraktar det som partiet man kallar för arbetarpartiet. Därför att du har ju precis det här snacket om att folk som röstar på Socialdemokraterna har mycket högre utbildning än folk som röstar på Sverigedemokraterna. Och det är ju bara liksom, det finns ett klassförakt här, att det är bara liksom lowlife som röstar på Sverigedemokraterna, så att säga. Var någonstans i den här makthierarkin ställer ni arbetare? Eller är det inte arbetarna ni vänder er till? Är det akademiker ni vänder er till egentligen? Liksom? Så det finns en intressekonflikt. Och det är uppenbart så när hon, Soffan Hermansson, som på något sätt har lite kontakt kvar med sina rötter, att hon blir då nästan lite utfryst, skulle jag säga. Mm. Nej, och det här är precis det vi pratar om nu som gör att jag ogillar politik. Och jag finner alltså de teoretiska diskussionerna om politik väldigt intressant, och de tar upp väldigt mycket av min tid. Men däremot partipolitik, traditionell partipolitik, är tråkigt. Och jag ska också i ärlighetens namn säga att det finns ju sidor hos mig som jag tycker bättre om än den skeptiska och den politiska Anders Hesselbom. Det är ju bara det att folk är ju inte intresserade. Folk triggar på sånt man säger som är politiskt. Och då är jag naturligtvis dum nog att utveckla och resonera. Och sen vips så har vi ett väldigt politiskt flöde.
Dyka upp i poddar.
Ja, men det är ju igen min fåfänga där. Det var... TV4 ringde i veckan och de behövde ha någon ifrån onda lägret då, en sån här humanist som skällde över begravningsväsendet. Alltså självklart sa jag, utan en tanke på någonting.
Och sen, var du arg på begravningsväsendet innan eller vart du det?
Ja, jag var det faktiskt innan, så det passade bra. Men främst anledningen till att jag tackade ja var för att jag blev smickrad, såklart. Mm. Och sen i fredags så gick jag till jobbet i en urtvättad jacka och orakad och dan, och då helt plötsligt, nu är vi här, nu får du komma ut och prata. Så fan. Men det, du vet, man kunde ha tänkt sig för, man kunde ha frågat när, man kunde ha gjort vad som helst, men jag tackar ju ja för att jag skulle få en kamera uppkörd i ansiktet, om jag ska vara helt ärlig.
Du är,
det är därför jag är ordförande för Humanisterna Örebro. Ja. Jag tycker om att vara... Jag är teaterapan. Och mycket av det jag gör på mitt jobb idag, det är ju att hålla utbildningar och föredrag och såna här saker. För att jag är en teaterapa, liksom.
Vi ska hänga kvar lite i politiken innan vi ska ge oss på
självklart.
Jesus och dem. Du berättade om att du har gjort en resa från vänster till höger.
Mm.
Jag hör nästan aldrig någon som berättar om resan åt andra hållet.
Nej, men jag tror att... Har man sett det här spektaklet utifrån, vänsterspektaklet utifrån, då vill man inte in där igen. Däremot så är det ju väldigt många personer som, alltså det vet jag på Twitter, det är väldigt typiskt där. Ja, men bryr inte om han är väldigt vänster, så säger, nej, jag är inte vänster, jag röstar S men jag är inte vänster, liksom. Det spelar ingen roll liksom om du anser att du är vänster eller inte, men du förstår vad jag menar, liksom. Så Ja, vad ska man säga? Jag tror att har man sett spektaklet utifrån, då vill man inte tillbaka in. Men jag tror ju också att jag förstod inte att det fanns några alternativ, eftersom det är lite grann som i den här Svensson, när de två berättar för varandra vad de röstar, och sen så säger pappan i familjen: va? Är du inte socialdemokrat? Det är ju olagligt. Och jag tror att jag var ganska mycket under den uppfattningen också, liksom.
De säger ju att den som inte röstar rött när man är ung har inget hjärta, och den som inte röstar höger när man är gammal har ingen hjärna.
Nej, för om man nu är intalad
lite att hårdra det.
Ja, men alltså det ligger någonting i det, för om det nu är så att man verkligen får lära sig att fattiga mår bra av att beskattas, då är det väl klart att man vill beskatta de fattiga, självklart, höga skatter. Och det är ju lite grann så att, jag menar, även om en skatte procentuell och att en person med låg inkomst betalar mindre i kronor och ören, så är det ju fortfarande personens disponibla inkomst som, alltså inköpskraft som påverkas.
Och man ligger närmare existensminimum, så varje krona du inte får ta hand om själv känns ju mer i plånboken.
Ja, visst är det så. Och har du hög inkomst så betalar du betydligt mycket mer i skatt. Men det spelar ingen roll, för du har ju kvar din finansiella styrka, din valfrihet, din köpkraft i alla fall, liksom. Mm. Så, och med jobbskatteavdrag och så här, så räknar väl med att en inkomstskatt på 20-25% för en låginkomsttagare, 25% moms på dambindor, liksom. Vilket är rätt intressant, eftersom det är det vi brukar ha på lyxartiklar.
Mm.
Och moms är ju intressant i och med att en regressiv skatt. Ju mindre du tjänar, desto större andel av din inkomst beskattas när du handlar och betalar moms.
Ja, det är ju det är ett jättekonstigt upplägg. Moms är dessutom en tillfällig skatt.
Ja, och jag vet också att när jag påpekar det där så blir folk arg och säger: nej, den permanenterades då och då. Ja, men den infördes,
ja, det är det som är poängen.
Tillfällig skatt. Ja, precis, det är det som är poängen. Vi skulle väl aldrig ha godkänt den om folk hade varit ärliga med att säga att den skulle bli permanent. Det är ju att man ljuger som gör att man kommer någonstans i politiken, liksom.
Och det kan nog vara den sista politikgrejen vi tar. Jag vill koppla på en sak på den. Och det är ju att det ligger ju i politikerna och byråkraternas intresse av att hålla folket ganska ovetande om vart pengarna tar vägen.
Ja, det tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt, och det syns ju på hur de har trixat med statsbudgeten om en post blir för dyr. Ja, då splittar man upp den i två, och så ger man den lite andra namn och såna här saker. Och det är också väldigt tydligt att vilka beslut som fattas av utskott som är skattefinansierade ska helst hemlighållas. Och det syns ju nu på de här upprepade försöken från Socialdemokraterna att begränsa möjligheten att begära ut domar och såna saker. Och dessutom så har du det här med när man diskuterade SVT hur mycket av pengarna som egentligen gick till programproduktion och hur mycket som gick till administration och till chefslöner, till mellanchefer. Då blev de liksom direkt aggressiva och sa: ja, men vi är ingen myndighet, vi är ett statligt företag, så våra uppgifter är hemliga, så att säga. Ja, nu blir jag ju ännu mindre sugen på att finansiera det, liksom.
Ja, och ännu mer sugen på att gräva i det, vilket
exakt
kanske en vad ska jag säga, en fristående journalistkår skulle vara lämplig att ja, sätta på uppdraget.
Men jag tror att den dörren är ganska hårt stängd. Du kommer inte in i SVT, liksom. Det är Fortnox. De har inget intresse av att lyfta frågan eller vara medgörlig här, eftersom, alltså, får man pengar gratis, varför vill man då ha någonting annat än status quo, liksom?
Nej, och sen den här det finns ju ett tankemönster att pengar blir bättre för mig som enskild medborgare om de först kommer in till staten och sen får jag tillbaka dem.
Ja, det där är en uppfattning som jag faktiskt ganska nyligen har upptäckt är liksom ganska utbredd. Och en diskussion som man skulle kunna tänkas ha, det är ju det här att, ja, men i Norge så är hyrorna liksom lägre för att kyl och frys inte ingår. Och det du betalar mindre i hyra, det kan du ju använda för att köpa ett kylskåp och en frys, liksom. Mm. Och har du inte det kapitalet i fickan, så kan du ju alltid göra en delbetalning på de pengarna, så har du ju liksom fått din kyl och ditt frys. Då har du ju valfriheten och makten av att välja vilken kyl och frys du vill ha. Mm. Och jag menar, bor man i en hyresrätt till exempel med kommunalborgen, sån här allmännytta liksom, de köper ju det billigaste, sämsta skiten som finns liksom. Mm. Och om jag som låginkomsttagare får förvalta de pengarna själv, då kan ju jag också välja att köpa det billigaste, sämsta skiten som finns, eller så kan jag välja någonting annat. Jag kan ha en annan strategi för min kyl och frys. Betala lite mer för att ha någonting som kanske håller längre och kanske till och med har den kvar när jag har betalt av den liksom.
Ja, och kanske ha ett andrahandsvärde som, om du vill byta upp det någon gång framöver.
Ja, så valfrihet alltså, valfrihet är inte så viktigt för den som har mycket pengar. Men eftersom de kan alltid köpa sig fria. Men valfriheten finns för de som har mycket pengar. Och vänder man på steken, för en person som är ekonomiskt utsatt, är det betydligt viktigare att kunna göra val. Och jag brukar alltid liksom komma tillbaka till det här med skoluniform. Jag är ju passionerad motståndare till skoluniform. Och jag spenderade väldigt mycket tid i England på 80-talet på grund av att min mor jobbade där titt som tätt. Och skoluniform avslöjar klassamhället. Därför att då har du ett par byxor och en tröja och en skjorta som du ska köpa och ha på dig i skolan. Det syns direkt vilka som inte har råd att köpa nytt lika ofta. Men om det är så att du inte har krav på skoluniform, då kan ju de rika ungarna köpa gul och blå jeans, och de fattiga ungarna kan åka till Mega och köpa lika fina jeans för mycket billigare pengar. Du kan liksom, du behöver kunna göra val när du har sämre förutsättningar. Då kan alla vara hela och rena om de vill.
Det där är ju en ansvarsförskjutning från individen till samhället som är väldigt, det försvinner mycket pengar i administration i den ansvars skjutningen.
Ja, och det är ju en kostnad som liksom du kan skära bort rakt av. Eftersom om det är så att jag själv bestämmer vilket kylskåp jag ska ha och vilka kläder jag ska ha, då behöver du inte ha en tjänsteman som sitter och bestämmer sådana saker. Och det är ju också så, det är därför staten ska vara så liten som möjligt, för det är ju så att pengar som inte är värdeskapande är pengar som försvinner. Eftersom i relation till det värde som konkurrerande länder skapar, så hamnar man efter, kronan tappar i värde och så vidare liksom. Men värdeskapande pengar, det är ju sånt som vi kan liksom producera som folk utanför landet som inte har några skyldigheter till oss kan vara beredda att betala för. Och det är därför vi har kunnat ha ett välfärdssystem som är beroende av att kapital kommer in från utlandet in till Sverige. Det är därför vi har ett så oerhört starkt välfärdssystem i Sverige. Nu har vi ju fått andra problem på grund av att vi är för många som utnyttjar och sådär, men vi har en bra välfärd i grund och botten i Sverige.
Och det du säger där, det kokar ner till varför jag betraktar mig som någon slags liberal, konservativ, höger, ondska. Att jag har insett att det är just skillnaden mellan folk som gör att det överhuvudtaget går att generera värde. Alltså för varje transaktion är... Att jag men så här, jag har varit och klippt mig idag. Då värderar jag de 620 kronorna mer än att gå ut som ett jävla pentroll när jag ska upp på scen på tisdag.
Vad lirar du för någonting?
Nej, jag ska hålla en föreläsning om mig själv. Och då värderar jag de 600 kronorna. Medan hon som klippte mig, fantastiska Eva, hon värderar den timmen hon kunde varit ute och kört motorcykel, kanske inte idag när det var halt. Den värderar hon ju istället för att få de 600 kronorna.
Ja.
Och prioriterar det. Så alltså är det skillnad i prioriteringar.
Ja, skulle det vara så att olika jobb gav lika mycket lön och att alla hade samma ekonomiska förutsättningar, då skulle incitamenten att göra någonting annat, att liksom försöka förbättra samhället genom att ta risker, skulle ju försvinna. Det är ju faktiskt svenska entreprenörer som har finansierat välfärden de senaste 50 åren, skulle jag säga. Alltså, sen har du ju, backar du ännu längre tillbaka, så var det ju industrisamhällena, men det är ju liksom en viss entreprenörskap där också, självklart. Liksom.
Oh ja.
Så jag och inte heller det skulle ha funkat om alla tjänster var värda lika mycket och alla varor var värda lika mycket och alla var lika finansiellt starka. Det skulle inte ha funkat det heller.
Nej, och där får du då alltså incitamentet för att jag ska jobba som på tisdag när jag ska iväg och föreläsa. Det är ju till viss del ekonomiskt för att jag vill att min fru och mina barn ska ha det bra. Och att jag ska ha en ny motorcykel till sommar naturligtvis.
Ja, självklart. Och jag ska ju bara säga det också att om det är så att alla har samma ekonomiska förutsättningar oavsett, då finns det ju ingen vits att ha pengar. Då kan man ju lika gärna ge bort varorna. För om det nu är så att jag kan köpa både en svindyr PC och en liter mjölk, då finns det ju ingen vits med att PCn ska vara dyrare än den där liten mjölken egentligen. Liksom.
Nej.
Oh, det där vart corny, men du förstår vad jag
menar. Ja, jag förstår alltså, precis vad du menar.
Sen är det klart, vi vill ju inte komma till den graden där halva befolkningen är miljardärer och halva befolkningen går på gatan. Alltså, jag brinner ju passionerat för att ingen ska bli lämnad utanför, att ingen ska behöva gå på gatan. Men däremot,
nej, men, och det gör ju alla. Jag vill tro att alla politiker, alltså så här, kommunister lanserar ju sin lösning på problemet med samma målbild, att alla ska ha det bra. Jag tror egentligen att alla politiker vill att alla ska ha det bra.
Ja, men jag tror
i varje fall de vi har i Sverige.
Ja, men där har du ju just det här att lika jobb, lika lön och så vidare, det resonemanget där som jag inte tror på, men däremot så försvarar ju naturligtvis deras rätt att driva den frågan och att gå till val på det. Det är inget snack. Alltså, jag försvarar kommunisterna när som helst och det tycker jag liksom är viktigt att göra. Men däremot så behöver jag inte hålla med och jag behöver inte rösta på dem.
Nej, men det är ju för att du har ju tänkt igenom det här. rätt många gånger,
för eller hur?
Ja, nej men så här, du bottnar i det här. Det är inte så att du sitter och felciterar Voltaire bara för att du ska plocka billiga poänger.
Nej, jag är faktiskt inte särskilt intellektuell. Jag var väldigt sen när jag började läsa böcker och så här. Hade svåra läs- och skrivsvårigheter och har tränat benhårt. Så det är först i vuxen ålder som jag började läsa böcker och sånt där. Men å andra sidan så kan man ju vända på det och säga att det är ju en helt ny värld som har öppnat sig för mig. Jag bara älskar att läsa böcker nu för tiden. Jag lägger väldigt mycket tid på att göra det.
Jag lyssnar ju mycket på dem i och med att jag jobbar lite extra som lastbilschaufför, så jag är ute och åker rätt mycket. Och det är, då får jag alltså betalt för att lyssna på böcker. Det tycker jag är fantastiskt.
Ja, alltså förr så var ju inte ljudböcker lika vanliga. Och fick man tag på en ljudbok så var det liksom 16 kassettband som man skulle sitta och switcha. Det hade liksom varit smidigt. Så för min del, alltså jag testade ljudböcker på den tiden jag inte kunde läsa. Men jag kände att det var inte min grej, utan jag kunde hellre hyra en VHS-kassett och titta på någon film eller något sånt där. Men idag som sagt, jag har inte ens, använder knappt inte ens min läsplatta, för jag tycker boken som medium är en helt fantastisk pryl liksom.
Mm.
Som ett internet byggt av trä.
Ja, det funkar inte riktigt för mig. Jag har svårt att koncentrera mig när jag om jag ska sitta och läsa. Då börjar jag ta upp ljud till höger och vänster. Men kör jag bil så får jag liksom, jag får ner ADHD:n till en nivå. Eller så ADHD:n blir fullt upptagen med att inte köra på rådjur. Så då kan hjärnan lyssna på boken.
Ja, alltså du kör ju ofta lastbil liksom med, utan att vara i det högsta medvetandet hos lastbilen.
Ja, det går automatiskt. Det är, alltså, det är muskelminnet och...
Det märker man när man pratar i telefon med någon som kör bil, att om det är så att personen helt plötsligt blir tyst, ja då är det ju för att ett rådjur har hoppat fram på vägen eller att något ovanligt händer som man måste koncentrera sig. Då måste han upp till den högsta medvetande nivån igen. Men för normalt körande, det går ju på automatik liksom.
Mm. Jag vill fastna lite där du sa, när du inte kunde läsa. Alltså den resan har jag inte hört dig prata om förut. Alltså att gå från som du säger, illitterär då, till att i princip vara någon slags public intellectual som du ändå är nu.
Ja, nu har det gått så lång tid från det här och nu har jag läst i så pass många år så att nu vågar jag väl göra det. Men lite kort, det här får ju bli ditt scope då, för det här är det första personen jag berättar det här för dig och dina lyssnare då. Men det var ju så att på mellanstadiet så det var ju högläsning och sånt där, man turades om, läraren sa ett namn och pekade med hela handen så skulle man läsa två meningar och så sa nästa namn. Och det var ju så man lärde sig samhällskunskap, det var så man lärde sig geografi, det var historia. Liksom, det var läraren som stod och pekade. Men när det blev min tur så var det ju ofta någonting, alltså att skrattattack eller någonting sånt här. Och sen kunde jag ju ha varit mogen då och liksom följa med i boken och se vad det står och vad andra gör. Men du vet, man är inte där i huvudet. när man är i den åldern. Och på gymnasiet så, och dessutom ska jag ju också säga att jag har kompenserat i att ha blivit väldigt duktig på att lyssna istället. Men det blev ju ohållbart på gymnasiet när man inte kunde få in all kunskap genom att lyssna, utan den här boken eller det här kapitlet ska vara läst till då och då liksom. Och då fick jag ju ge mig till känna. Och då var det här med dyslexi var ju en grej då, för även om jag var kanske en av de tidigare som, alltså en av, inte de tidigare som blev diagnostiserad självklart, men jag blev diagnostiserad innan det var trendigt att vara dyslektiker. Nu för tiden är ju minsta koncentrationssvårighet är ju dyslexi, säger man. Nej, det har blivit annat idag, men det går ju väldigt mycket trender i diagnoser. Jo. Men jag blev diagnostiserad i rätt tid, vilket innebär att det innebar för min del att efter skolan så hade jag en 50 minuter lektion med en specialpedagog. Och det började med att liksom gå igenom alfabetet, sen fick jag läsa barnböcker, jag fick läxa och alltihopa det där. Och sen började jag ju läsa fackböcker för att klara jobbet. Och liksom det i sig var ju en träning. Men i och med att det var så pass påfrestande för hjärnan, jag blev så jäkla trött av att läsa eftersom jag fick tänka hela tiden, så var liksom det här med skönlitteratur, det fanns inte på kartan.
Och du sen kunde inte automatisera läsandet alltså, utan du var tvungen att göra det manuellt och som du sa, i en högre medvetande grad.
Korrekt. Och sen när det hade gått så långt så att det här med skeptikerrörelsen och så här hade börjat fascinera mig och jag hade börjat upptäcka att Dawkins läste böcker, då hade jag ju rätt form av motivation. Så jag tränar, det är fortfarande så att jag bokstaverar när jag läser, så jag läser ju hyfsat långsamt. Men jag har ju börjat träna på att känna igen bokstäver och ord, och nu har det gått så pass långt så att jag tycker det är roligt, det är fortfarande jobbigt, så på kvällarna så jag ser alltid till att läsa kvällstid eftersom jag blir så jäkla trött av att läsa, så jag sover ju gott efter att ha gjort det. Men samtidigt är det så att nu har jag kommit till den grad att jag liksom verkligen kan drömma mig bort den världen som jag läser om, så att huvudet behöver inte jobba så mycket att inte upplevelsen går fram. Och dessutom så har du ju fortfarande den här bieffekten, som min fru, hon klämmer ju en bok på en kväll. Men frågar man 3 dagar senare vad hon har läst, har hon ingen aning. Men allt jag har läst kommer jag ihåg. Därför att jag har verkligen läst det.
Så det, du jobbar inte med, alltså ordbildsgrejen, det funkar inte helt enkelt.
Nej, jag tränar fortfarande på den. Men jag börjar på att kunna behärska den. Men det är fortfarande väldigt utmattande för mitt huvud. Men jag håller mig i den världen eftersom jag tycker det är roligt. Så det här är väl en del som jag har hållit för mig själv. Men mina vänner vet ju om det här. Men jag har inte pratat om det offentligt.
Alltså när jag är ute och pratar ADHD så är det inledning och avslutning på föreläsningen är att det finns ingen anledning att skämmas för att man är annorlunda.
Alltså, det är ju lätt att säga.
Ja, det är inte lätt att leva 40 år.
Ja, nej, det är svårt att leva efter det. Och speciellt människan, eftersom vi är ett sånt jäkla flockdjur, och det märks ju också på Twitter, just det här man ser folk man följer som är vänster som kan sitta och spekulera i vem som har röstat på Judas partier och såna här saker, att det är väldigt, väldigt viktigt att du inte får tänka, tycka, ha åsikter, utan du ska säga det folk vill höra och posera som att det är dina åsikter liksom. Det är väldigt viktigt för människan.
Nu ska vi ge oss på Gud.
Ja, det är jättespännande ämne.
Det är ett otroligt spännande ämne. En av mina första gäster var präst. Och han hade en väldigt... Alltså han såg nog, kommer vi fram till, mer på religion som praktiskt tillämpad filosofi än att det skulle vara någonting egentligen teologiskt. Och då kan jag köpa in... Ja, berätta.
Nej, men alltså, det där är ju den här ständiga kampen om att försöka göra sin tro mer intellektuell än vad den egentligen är. Och det är en person som jag samtalade med titt som tätt för. Det blev ganska snabbt ganska så aggressivt, snubbe från Broderskapsrörelsen, du vet, för att uttrycka sig milt, en samling galningar liksom. Men just det här att det finns någonting större än det vi vet. Och just det här, då är liksom då rent logiskt följer det att det jag anser mig tro på, det är mindre då, relativt. Ja, men det här är mycket mer djupare och har fler dimensioner, så ja, men om jag försöker förklara hur någonting funkar och så slänger in älver där, blir det mer trovärdigt då? Det blir snarare så, alltså, det blir jättekonstigt där. Och jag tror att man inte riktigt representerar sin tro helt ärligt om det är så att man säger så här att, ja men Gud är kärlek. Ja men kärlek är ju också kärlek. Det borde väl räcka i så fall. Så man säger att, nej men man tror inte på något övernaturligt, men sen innerst inne så gör man ju det, eller man hoppas åtminstone väldigt starkt. Men man förstår. Man är så pass intelligent att man förstår att det här inte lyfter i den offentliga debatten. Och det är därför, det är det jag ogillar med liksom svenskkyrkligheten. För om man tittar på frikyrkor, de kan åtminstone stå för att de tror på att Gud verkligen är en gud, en subtil kraft som haft finger med i att skapa universum, alltihop och det där. De kan stå för det. Och jag tror att många svenskkyrkliga kristna, de flesta som är med i Svenska kyrkan Svenska kyrkan har ju många ateister som medlemmar, men de flesta som är kristna i Svenska kyrkan, alltså, jag tror alla tror att det finns en gud, men inte alla vågar erkänna det, för de förstår att det framstår som en mental snuttefilt och låtsas pappa i himlen.
Ja, men det är väl det den är. Alltså, jag ser inte, jag har inget behov av det. Jag är nog lite mer åt, vad ska man kalla det, agnostikerhållet än rakt av ateist. Alltså...
Men jag vill bara stoppa dig där och säga att agnostiker är ju jag också. Men det handlar ju, alltså, gnosticism,
ska vi definiera det för
vetskap, precis. Ja. Om det är så att du erkänner att man inte kan bevisa huruvida Gud finns eller inte finns, så är du agnostiker. Men teismen är en fråga om tro. Vad tror du? Om det är så att du är utan tro, då är du ju följaktligen ateist, liksom. Alltså utan Gud är du då.
Ja. Jag hoppas att jag har fel. Det här är ju alltså så här, om det finns ett paradis efter man har stämplat ut, det här har varit jättemysigt.
Men jag efter 200 miljoner år i det paradiset, då skulle du önska att du kunde ta livet av dig.
Alltså den
evigheten är en väldigt, evigheten är en väldigt lång tid, och jag menar, du kommer ju från evigheten. Innan du var född så var det där du befann dig, så du har ju erfarenheter därifrån. Du vet liksom vad icke-existens är. Din hjärna kanske inte förnuft eller liksom kan återkalla det, men förnuftmässigt så vet du vad det är. Och du har ju alltså varit i ett icke-existerande tillstånd i alltså 13,7 miljarder år. Och det har aldrig skadat dig och det har aldrig gjort dig glad, liksom.
Så du är liksom i den här livet är en kort ljusglimt mellan två evigheter. Är det där vi landar?
Ja, det är ju det är. Och jag tror att det är det enda sättet, alltså, man säger jag är empirist och jag är nihilist och alltihopa det där. Och jag tror att det är det enda, filosofisk nihilist, jag är inte nihilist i övrigt, för jag tror att tvärtom, att det här förhållningssättet är det enda sättet som du kan ha för att lära dig att uppskatta hur osannolik din existens är och hur förmånligt det är att du är en av de som faktiskt får finnas i den under en kort, alltså kosmiskt kort ögonblick, skulle jag säga.
Ja, för den delen tänker jag på filosofiskt. Alltså om man tänker på sitt stamträd bara 1000 år tillbaks. Mm. Om någonting hade gått annorlunda bland de liksom 100 000 människorna du har bakåt där. Om någonting, en grej hade gått annorlunda, då hade man inte funnits.
Men saker och ting kan ju inte gå annorlunda, därför att du är ju, din existens är ju en svallvåg från Big Bang. Att du finns är ju en ofrånkomlig konsekvens.
Pratar vi determinism nu, alltså?
Ja, det måste vi ju nästan göra, för alltså universum är ju egentligen liksom strängar som tickar, och alltså, tänk dig John Conway's Game of Life, fast i större skala, så har du universum liksom.
John Conway's Game of Life, det tappade mig.
Ja, det är cellular modulation, det betyder alltså att du placerar ut enheter på en spelplan. Och så beroende på nuvarande konfiguration på den spelplanen så gör du vissa förändringar. Och sen beroende igen då på nuvarande konfiguration som blev då, gör du förändringar enligt samma regler. Runt liksom. Och det är verkligheten skulle jag säga. Mm. Så jag tror att du har ju naturligtvis kontroll över dina handlingar och sånt där. Men fri vilja finns ju inte. Du är en slav under viljan. Om du blir sugen på en öl så kan du välja att ta en öl eller inte ta en öl, men du kan inte välja att bli sugen på en öl. Liksom. Däremot så kan du intala dig att du är sugen på en öl.
Det är ingen lång startsträcka för mig kan jag säga.
Nej.
Men det där får du utveckla mer. Alltså, fri vilja finns inte, men...
Men du är ändå ansvarig för dina handlingar, därför att du har kontroll över dem. Men hur du väljer att kontrollera dem beror ju på din hjärnas uppsättning och nuvarande konfiguration. Och den är du ju sin tur ett offer för. Och så vidare, ända tillbaks. Allting som finns, allting som händer kan härledas tillbaks till Big Bang.
Nu vart vi djup, eller du vart djup, Anders, och jag känner att jag bottnar inte riktigt i det här.
Nej. Jag
tycker jag är spännande. Nej. Då dyker vi. Dra med mig ner på djupet. Det är det jag vill.
Ja, men jag kan däremot göra en poäng utifrån det här och som har att göra med varför jag är naturalist eller inte. Och det är om du tänker dig att en beskrivning av verkligheten helst ska gå ihop. Jag vet inte allt. Jag vet inte hur Big Bang fungerar och jag kan inte beskriva alla steg som har inträffat på resans gång. Men jag kan åtminstone ha en modell som något som när går ihop. Det vill säga jag har inga lösa trådar i huvudet. Utan alla trådar som sträcker sig till ett område där jag inte förstår mig på vad som händer eller där jag inte kan det. De fäster jag vid mina unknowns. Medan om det är så att du blandar in en övernaturlig agent i den här smeten, som kan allt, som vet allt, som kan göra precis vad som helst, då har du ju ett pussel i huvudet som inte går ihop, därför att då kommer ju vissa av de här trådarna i det här garnnystanet vara fästa vid den guden. Och fäster man någonting vid den guden, att du finns för att Gud har skapat dig, ja då är ju en övernaturlig agent på spelplanen, så är allt möjligt. Helt plötsligt kan du inte veta någonting om någonting. Du tittar ut i ett universum och ser ett universum som ser ut att vara en produkt av The Big Bang. Men den är skapad av en gud som har gjort det så att det ser ut så. Alltså du kan inte veta någonting om någonting. Så antagandet att yttervärlden existerar, det vill säga att vi inte lever i The Matrix, utan att vi lever verkligen i verkligheten, att du finns, att jag finns, att vi kan kommunicera med varandra. Och det andra antagandet, att vi kan lära oss någonting om den här yttervärlden genom att studera den. Det är de två grundantaganden som behövs för att få det här pusslet att gå ihop. Men slänger man in gudar, demoner, änglar och övernaturliga väsen, då har du ett pussel som omöjligen kan gå ihop. Jag menar, kan Gud mikra en Gorbys pirog så att den blir så varm så att han inte kan äta upp den? Alltså, om svaret på den frågan är ja, så är han ju inte allsmäktig, därför att då kan han ju inte äta upp den. Om svaret på frågan är nej, så kan han ju inte allt. Då kan han ju inte mikra den så den är så varm. Alltså, saker och ting som inte kan vara sanna finns inte. Jag ber så hemskt om ursäkt för det föredraget där.
Nej, men det där var bra. Det där var teodicy-problemet, vad kallas det?
Ja, det är ju ondskans problem, ja. Varför finns det ondska i världen om Gud är allsmäktig och allt genom god? Ja. Liksom, för då skulle
och den fick du ner till en Gorbys pirog, som för våra unga lyssnare är en referens som kommer gå rakt. Finns de ens kvar?
Ja, ingen aning. Jag Nej. Vet att min minsta son, han åt dem till lunch varje dag. När han gick i plugget. Och jag skällde på honom över det där, för han skulle ju äta den skolmaten såklart. Men du vet, man kan inte få allt.
Men då, min nästa fråga var egentligen det här med vad som hände efter döden, men det har vi redan konstaterat, att då stämplar vi ut, då är det klart.
Ja, det finns inget snack om någonting annat, och jag vet att folk blir väldigt irriterade på mig här, men jag brukar liksom kräva av att du måste ju åtminstone ha en teori om hur själar och spöken och sånt här fungerar. För om det nu är så att du verkligen tror att det finns en chans att du överlever din egen död, vad är det du tror på då? Skapar Gud själ? Alltså det måste finnas en teori. Hur kan en själ interagera med den fysiska världen? Om den inte kan det, hur vet du att den finns? om det nu är så att vi överlever av vår egen död, varför kan vi inte bara vara rädda om klimatet och ta självmord allihopa? För vi klarar oss ju uppenbarligen utan att äta kossor och sådana saker, om det nu är så att vi lever utan våra kroppar och så vidare och så vidare. Dessutom så har vi ju det här trumfkortet att vi som känner till liksom biologi och sexualsystem och sådana saker, vi vet ju om att det fanns en värld innan vi själva var en del av den. Så vi kan ju, även om jag inte heller förstår evigheten, så kan jag åtminstone förnuftmässigt hantera den i mitt huvud liksom. Men jag tror att de inte kan det, i och med att jorden ska gärna vara lite yngre, liksom greppbart. 6000 år är fruktansvärt greppbart. En evighet i paradiset, ja men det är väl 6 år eller något sånt där. Det är liksom fruktansvärda tidsrymder för dem. Men jag tror för oss är fruktansvärda tidsrymder betydligt större. Och vi förstår ju konceptet med oändlighet. Och vi vet vad oändligheten gör med just människans psyke, så kommer jag inte vara människa då. Hur är det med ondskan i himlen? Finns det ondska där? Om ondskan beror på den fria viljan, finns det fri vilja i himlen då? Vill vi leva som män? Och det finns ju en beskrivning av både himlen och helvetet i Bibeln. Och mycket riktigt så finns det ju inte fri vilja i himlen, utan det man gör där, det är ju att man spenderar dagarna på knä och bönfaller ett väsen. Och sen har man laborerat
då, tar jag hellre hissen ner, kan jag säga.
Ja, fast då har du ju Dantes Inferno istället.
Ja, och fast det ser, riktigt... det ser ut som en bra efterfest.
Jag är inte riktigt förtjust i att man kallar det för Dantes Inferno, därför att jag kan härleda Dantes beskrivning av helvetet från Bibeln, eftersom de använder såna här liknelser som den eviga ugnen och såna här saker. Så jag tror inte att det är Dante som uppfann Inferno, utan jag tror att den går att härleda ända tillbaka till Bibeln faktiskt. Men jag läser ju Bibeln som fan läser Bibeln, så...
Men det finns ju någon slags kraft ändå i, alltså om man ser Bibeln som en hög med sedeslärande historier, så finns det ju en anledning till att de har överlevt så pass länge som de har överlevt. Och jag kan tänka mig att de här historierna fanns nog, har de funnits med ganska bra mycket längre än 2000 år.
Ja, vissa är ju betydligt yngre och vissa är säkert äldre. Därför att du har ju delar av Bibeln som är nedtecknad mytologi där berättelserna är betydligt äldre än texterna. Men jag skulle säga att det finns nog, alltså anledningen till att Bibeln har hållit så länge är nog inte riktigt den som vi hoppas att det är. Jag tror att anledningen till att Bibeln har klarat sig, det är ju för att den har haft en aggressiv försvararskara, nämligen munkar som har förvaltat den och tillskrivit en betydelse mer eller mindre med tvång liksom.
Ja, den har ju funkat som ett verktyg för att kontrollera människor också.
Ja, men nu när vi är här, nu när vi har en sån här gedigen gammal bok med oss, så är ju det någonting vi ska vara oerhört tacksamma för. Bibeln är stor litteratur och alla borde läsa 1917s översättning liksom. Det är stor konst och det säger ju någonting om vilka vi är. Jag menar, ingenting inom populärkulturen, inga referenser inom populärkulturen är vettiga om man inte förstår varifrån de kommer. För även om man kan härleda, jaha, men den här liksom dilemmat, det kommer ju från Shakespeare. Ja, du har säkert en färg på det som kommer ifrån Bibeln. Liksom. Väldigt mycket slutar där. Och sen är det klart, det finns ju berättelser som har uppstått i ett vakuum, men de allra flesta har ju inte det, utan det är ju så att konstnärer står på varandras axlar, precis som vetenskapsmän står på varandras axlar för att nå en högre höjd, så står ju också konstnärer på varandras axlar av samma skäl. Och det är det som skiljer alltså relativisterna från de som är vetenskapliga skeptiker. Att relativismen är ju fullkomligt vettig när det gäller konst liksom, säga, postmodernism och sånt här, att betraktarens öga och alltihopa. Men det är ju definitivt ingenting som är vettigt när man ska försöka förklara världen. Utan det första du ska göra om det är så att jag vill upptäcka ett nytt kosmiskt fenomen, det är ju att skaffa mig en grundlig uppfattning, så korrekt som möjligt uppfattning om hur kosmos faktiskt fungerar, eller hur vi tror oss att den fungerar idag. Och när jag väl är utrustad med det, då är ju mina förutsättningar att kanske slå hål på någonting eller lägga till någonting nytt betydligt större än om jag börjar med ett vitt papper.
Det var väldigt genomtänkt. Nej, men det är då. Jag är imponerad av det. Alltså, du är uppenbarligen jävligt smart och du skäms inte för att visa det heller. Sånt uppskattar jag.
Ja, men vad kul, vad snäll du är. Det är synd att jag inte kan vara lika snäll tillbaka och komma på din föreläsning då.
Nej, jag får dra mig mot Örebro någon gång.
Ja, och när jag är åt ditt håll så äter jag så mycket Gustavs korv jag kan, för det är det bästa som finns.
Det är bra. Vet att de sponsrar ett travlopp på Romme?
Nej, men det kan jag väl tänka mig. Det,
alltså, så när hästen kommer i mål så får den ett täcke i present där det står Gustavs korv på?
Ja, det är ju blivande då förmodligen.
Det är en morbid humor.
Jag hörde ett rykte om att den korven som ni bjuder turisterna på är gjort på nötkött istället. Att den finaste korven den äter ni själva.
Ja, det har jag inga kommentarer till.
För du får inte.
Du, livet efter döden tror du inte på. Det är helt uppenbart. Vad har du för förhållande?
Du är ju per definition död när du inte lever.
Ja. Vad har du för förhållande till döden då?
Jag har ju förlikat mig med den. Jag tror ju att jag säkerligen kommer att få en ändrad uppfattning när jag väl är där, självklart. För då kommer man ju naturligtvis säkerligen att bli frustrerad över att saker och ting är så definitivt. Men jag har ju liksom sett döden i vitögat, jag har förlorat många nära och kära. Jag säger att döden är en del av livet, och på sätt och vis så är mina anhöriga som har gått bort, de lever ju fast inte i sitt medvetande, de lever ju mitt medvetande. Och när jag väl är död så kommer ju inte mina barn liksom, jag kommer ju inte förintas för dem, utan det är ju bara min förståelse av min existens som är borta. Så på sätt och vis så är man ju, på sätt och vis så har man ju ett evigt liv i alla fall. Det är ju bara det att ditt medvetande och din fysiska närvaro är ju det du själv förlorar, så du vet inte om det. Men då kan man ju vända på det och säga att jag är ju ändå död. Så det kommer ju inte röra mig i ryggen. Men däremot så är jag helt övertygad om att när man väl ligger där, då är det väl klart att har man då inte levt livet efter bästa förmåga, så kommer man ju säkert att känna att jag skulle vilja ha mera tid på jorden. Det tror jag är fullkomligt naturligt. Men
det tror jag de flesta vill ha på slutet.
Ja, jag inbillar mig att jag har förlikat mig med den här tanken redan.
Anledningen att jag frågar är att jag har haft lite diskussioner om det här. Vi hade en kompis i gänget som gick bort för någon vecka sedan. Jag ska på en kompisbegravning imorgon och så. Ja. Och det är ju så. Ju äldre man blir, desto fler kommer det vara, desto fler begravningar får man gå på.
Ja.
Men vi börjar prata om det där att när man, som jag beskrev det, blir kompis med döden, alltså när man har funderat på den, som du uppenbarligen har gjort,
ja,
då flyttar den kompisen inte ut.
Nej, alltså det här är ju en del av den resan som jag gjorde, eftersom jag nästan kunde ha på den tiden jag levde, om du backar till barnatron, alltså att jag verkligen var ett barn, säg 12 år. Då var det nästan så att man längtade till det här tillståndet, eftersom man föreställde sig att det skulle vara ett så pass bra tillstånd som det var. Och jag kan ju säga att man gick igenom, jag hade inga problem att skilja mig från Gud. Det var liksom ganska enkelt för mig. Det var bara det att det tog tid för mig, för jag var väldigt omedveten om, jag var inte skeptiker, så jag lät saker och ting passera. Men det som har varit svårt att skilja sig från, det har ju varit det här att när jag gick på kyrkans barntimmar, då var ju liksom Noaks ark på riktigt. Det var ju först när jag blev större och började ställa frågor som de säger till mig att jag borde ha förstått att det här bara var en liknelse. När det väl går upp för mig att det inte kan ha varit på riktigt. Varför var ni inte ärliga? När jag konfirmerade mig och liksom, ja, då var ju Jesus Guds son och född av en jungfru. Och sen nu idag i vuxen ålder så förstår jag att så kan det ju naturligtvis inte ha varit. Antingen var Jesus en historisk person eller som var han född av en jungfru. Du kan liksom inte både ha och äta den kakan. Ja, då skulle jag ju förstått att det var en liknelse. Och jag tycker ärlighet kostar så lite. Så jag tror det har varit svårt för mig att förstå hur pengahungrig svenska kyrkan är och vilka medel de är beredda att liksom ta för att få in nya i organisationen. En religion som inte växer är en religion som dör. Och det är ju det som Jesus född av en jungfru handlar om. Det är ju det som Noaks ark egentligen handlar om. Det är att man chansar och säger att det är på riktigt. och duger inte det, ja men då är vi snälla i alla fall, för då var det bara symbolik.
Mm. Och händer det något bra så är det tack Gud för det som har hänt, och händer det något dåligt så är det antingen djävulens fel eller så är Guds vägar outgrundliga.
Ja, Gud är mystisk när han inte gör som vi vill. Mm. Helt rätt.
Jag skulle vilja avsluta med att prata om frihet, för det är någonting som du tycker om.
Ja, jag ska väl säga som så här att jag är varken förtjust i frihet eller vill tvinga på folk frihet, men däremot så är rätten till frihet väldigt viktig, därför att vill du sitta i bojer så självklart du ska sitta i bojer. Men ska våran art nå våran fulla värdighet, då ska vi ha så lite förmynderi som möjligt. Då ska det komma från vårat inre att vilja göra det bästa för oss och för våran omvärld.
Mm.
Och igen, jag tror att det här kokar ner lite grann igen till när jag hör Folkhälsomyndigheten eller andra som står och pratar, ja, mer eller mindre bebisspråk med befolkningen. Man använder kontemporära ord och de klappar folk på huvudet och de håller på. Det är inte värdigt.
Mm. De säger att munskydd inte behövs bara för att de inte har några på lager.
ja, men lite grann så. Lite grann som när kor blev heliga i Indien på grund av att makten såg torkan komma krypande. Och istället för att säga spara på era resurser så säger man kor är heliga. Det är inte ett sätt att respektera sitt folk.
Nej, även om det kanske fanns en god intention bakom det, så blir ju i det långa loppet så blir det inte bra. Alltså, då är det tillbaka där vi börjar, att man måste våga veta saker och ting.
Ja, därför att godhet är fullt kompatibelt med dumhet. Mm. Men det betyder ju inte att dumhet är någonting bra.
Nej, och frihet är också fullt kompatibelt med kollektivism. Bara att det ska vara frivilligt att ansluta sig.
Absolut.
För när jag berättar för folk att jag är frihetlig banjohöger, så tror de att jag är de blandar ihop individualist med egoist.
Ni och det är ganska vanligt. Ni har så mycket konstiga benämningar på allting. Alltså, jag ska säga att jag har inte ens velat ta reda på alla de här symbolerna vid folks Twitter.
Nej, det förstår jag. Jag kallar mig banjohöger för att det sorterar folk också. Att folk som tror att man är någon slags inavlad idiot, de kan man lätt sortera bort. Alltså, de behöver man inte prata med. Jag har inget behov av att umgås med dumma människor.
Ja, okej. Ja, nej, jag skulle nog säga att jag blir nog hellre besviken, så att säga. Men jag tror ju också, precis som du säger, att sitta i fängelse också en form av frihet. För allting handlar ju om att var och en ska ha sin möjlighet att vara sin egen lyckas smed. Och jag tror också att klassamhället är... Alltså, jag får väl säga som Persson att jag har sett och jag hatar det. Det är bara att jag gör en helt annan analys än han i övrigt. Därför att jag tror att låta folk behålla sina medel och få spendera dem fritt är ett sätt att kunna uppnå det här. Och jag tycker inte om det här liksom att, ja men en städerska, hon har ju sämsta förutsättningarna att göra beslutet att inte röka, så därför måste vi höja skatten på cigaretter. Mm.
Så att hon får ännu mindre pengar kvar medan hon röker.
Ja, medan jag anser att det finns ju människor så som jag som inte skulle liksom tveka en sekund om mitt jobb var att skura offentliga toaletter. Då skulle jag ju fasiken skura offentliga toaletter. Därför att jag anser att det är någonting hedervärt att göra rätt för sig.
Mm.
Jag behöver liksom inte säga att jag är programmerare på en statlig myndighet för att få respekt, utan jag är en ämbetsman som gör det som krävs för att jag ska göra rätt för mig och vara en fullvärdig del av ett samhälle. Det är det som liksom jag får min känsla av stolthet ifrån, och det är därför jag tror också att integrationspolitiken är en av faktorerna till varför vi har hög kriminalitet, för jag får nästan en känsla av att folk som flyr hit bemöts med en attityd om att det finns ingenting som ni har som vi vill ha av er.
Mm.
Här får ni bidrag, här får ni bostad. Och det blir lätt så att folk som kommer utifrån är inte en del av samhällsbyggandet, utan de är en del av samhällsexploateringen. Inte på grund av att det är något fel på dem, utan på grund av att vi har haft nästan ett rasistiskt behandling av de som kommer utifrån. Som säkert
Inte nästan rasistiskt, utan det är de som är förment goda och öppna har liksom, de har havererat politiken just för att de inte vågar veta saker.
Längtan efter kravlöshet har de förväxlat med godhet. Mm. Jag skulle snarare vända på steken och säga att ta emot folk med öppna armar och hjälp dem att bli en del av samhället, så kommer de vara lojala tillbaks. Jo. För så funkar människor. Man vill vara en del av ett sammanhang. Och är det så att en person vill bli en störing och inte alls vill vara välkommen in, ja, men då är det han vill. Då har han aktivt valt det. Då kommer inte han radikaliseras.
Nej.
Men det är just det att vi gör vissa val åt människor. Det är det som jag tror skapar den här, vad ska jag säga, distansen till andra människor i samhället. För ett samhälle är inte bara människor som råkar bo på en geografisk nära varandra på en plats. Utan ett samhälle är skyldigheter, åtaganden, friheter, rättigheter. Och du kan inte ha det ena utan det andra. Kravlösheten är som en tjuv i mörkret. Den kommer att sticka dig i ryggen när du minst anar det.
Mm. Och ska man se på det, ja, min syn på rasism är alltså, tror man att folk i grunden är annorlunda beroende på vad de har för hudfärg eller andra fysiska attribut, då är man dum i huvudet. Tror man att kulturella skillnader på folk försvinner för att de sätter foten på Arlanda, då är man också dum i huvudet.
Ja, vi har ju faktiskt kommit ganska långt i Sverige när det gäller feminism och sådana saker. Och påpekar man det så kommer ju folk älska att ta upp den här ministern som tafsade en tjej i stjärten. Men jag menar, jag tror att det är väldigt svårt att exemplifiera och förstå liksom mängd och sådana saker. Men jag skulle säga att drar du liksom slutsatser utifrån en persons bakgrund eller utseende innan du ens känner personen? Ja, men alla gör ju det. Men kan du inte själv ställa dig över det här och liksom förtrycka de känslorna, då har du nog förmodligen problem med rasism. Och jag menar, alla vet ju liksom, Monty Python har ju skämtat om det här, eller om det var i Pang i bygget, det här avsnittet med Adolf Hitler, när det kommer in en svart läkare och han rycker till liksom, han döljer inte sin förskräckelse liksom. Men jag kan tänka mig att på den tiden där så var inte svarta läkare särskilt vanligt.
Nej.
Men det som gjorde
och då skämtar man ju utifrån den kontexten.
Ja, och det som gjorde det roligt, det var ju att han försökte ju inte ens trycka ner sin rasism, utan han lät ju den blossa ut. Och då tycker jag som tittare att det här var bisarrt. För att det är bisarrt att inte kunna kontrollera sina känslor. Liksom.
Då hamnar vi i det här politiskt korrekta klimatet som vi har nu. Alltså Pang i bygget, eller kanske framförallt Life of Brian hade ju inte kunnat gjorts idag.
Ja, jag är inte så säker på att det inte hade kunnat göras, men däremot så har ju islam har ju en särställning i Sverige idag, att man har placerat muslimer lite lägre i sin maktanalys, och därför så är man lite rädd för, och jag menar, jag vet ju hur oerhört mycket tid jag lägger på att debunka kristendom, och ibland, inte ofta, men ibland så säger folk att varför hackar du bara på kristendomen, men jag lägger väldigt lite tid på att debunka islam, därför att det är liksom, det är alldeles för lätt, jag får säga, men skulle man göra det så varför hackar du bara på muslimer, alltid bara på muslimer liksom, det är det enda svaret man får. Det är ingen som säger kanske att islam är en fejkad religion liksom. Ja, vad nu definitionen av det
skulle vara. Det är den enda typen av religion som finns, va?
Ja, precis. Jag menar, en hypotes blir inte religiös förrän den är bevisad falsk. En hypotes är ju en vetenskaplig hypotes innan vi vet att den är falsk. Och det här tror jag nog även religiösa, alltså även liksom skapelsetroende, de kallar ju evolutionsteorin för religion, för att de inte tror att den är sann.
Mm. Det finns något klipp där du verkligen går toe-to-toe med någon kreationist. Är det han från Broderskapet, det som du pratade om innan?
Nej, det här är nog ett program som Daniel Karlsson, den här trollkaren som springer, fixade ihop för massor med år sedan. Och det här är med en lärare ifrån Umeå på Johannaskolan som är kreationist. Och Daniel Karlsson, en god vän i all sin vishet och charm, hade ju lyckats få den här killen Johannes, jag kommer faktiskt tyvärr inte ihåg vad han heter, Newton-bloggaren kallas han för i folkmun, och ställa upp på debatt. Och jag tänkte, alltså, det var lite grann så här att ja, men nu kör vi. Och då hade jag liksom glömt bort att vi skulle göra det här. Jag hade druckit en flaska vin, jag hade väl i princip lagt mig, och sen så ringde han så att nu kör vi inspelningen. Så jag visste väl inte riktigt vad jag var, men jag hade en lapp med lite anteckningar liggande, så jag tror väl att några spärrar hade väl försvunnit där, antar jag. Men det, ja, finns, du, på YouTube.
Det är misshandel.
Ja, jag kan vara så att jag rent av hade en fördel av att ha garden borta där, så att jag liksom vågade skjuta med fullt artilleri. För jag brukar inte göra det annars. Jag brukar vara lite känslosam.
Nej, för han förnekar alltså både KOL-14-metoden och årsringar.
Ja, precis.
Som någonting påhittat.
Ja, och uranförfall och allt vad det nu är för någonting liksom. Så, men jag tror att min poäng är, som jag vill göra, det är ju att religion och vetenskap står alltid i konflikt. Och jag tror att de som säger att de inte gör det, därför att jag tror inte på någonting övernaturligt, de är nog inte helt ärliga, eller också förstår de inte vad det exakt betyder. Därför att antingen så tror de ju inte på Gud, och då är de ju inte liksom religiösa i den bemärkelsen. Då är de ju bara andliga eller vidskepliga eller vad man nu ska kalla det för. Eller så tror de på Gud, och då är ju inte hypotesen om Gud är inte kompatibel med vetenskap, punkt slut. Liksom.
Den här andligheten då, för det finns något slags mänskligt behov av den. Hur ser du på det?
Ja, men alltså, jag har ju ett sånt behov också. Det är bara att jag söker inte den i det vidskepliga eller i det övernaturliga. Jag gjorde ju det förr. Men alltså, för mig så är ju andlighet är ju någon slags själslig bildning. Och du kan få den ifrån att ja, dricka alkohol och lyssna på Pink Floyd lika gärna. Liksom.
Ja, jag tänkte mer på svamp faktiskt när du sa så där. Alltså det, ju,
ja,
det pågår ju en del intressant forskning. Nej, inte jag heller. Mm. Men det pågår en del intressant forskning runt psykedeliska droger nu, som framförallt vår kamrat Adam Flam ganska ofta förespråkar. Och en av de mest spännande sakerna jag har läst där, eller läst förmodligen sett på YouTube eller lyssnat i en podd, det är att man har fått samma resultat på olika delar av världen med samma substans. Alltså den här toppskivlingen som vi har i svenska gräsmattor också, men som är laglig så länge man inte plockar den. Men då, folk berättar att de har träffat en entity under ruset. De säger på andra sidan. Och att den har då pratat med dem och sagt samma saker. Och min så här vetenskapliga delen av mig säger så här, men det är ju någon slags vad ska jag säga, hallucination som den mänskliga hjärnan har latent, som de har upplevt, om det är samma eller motsvarande. Vad tänker du om sådana, när du får sådana saker? Blir det som en UFO-observation för dig?
Ja, det blir det ju. Och jag kan ju fylla i och säga att de som har haft en nära döden-upplevelse berättar ju också liknande berättelser om ljuset i tunneln och den här figuren som de träffar där. Och det säger mig att, för det första så tror jag att det ändå kan vara kulturellt, det är bara det att det är mer protokulturellt då. Och det andra, alltså låt säga att vi går tillbaka till de delarna innan våra kulturer börjar skilja sig åt, för vi är ju ett folk från början. Men det kan vara helt fel, därför att men det kan ju vara en faktor. Men det andra är ju precis det du sa, att hjärnan fungerar på ett visst sätt. Mänsklig psykologi fungerar på ett visst sätt. Att tummen upp och tummen ner och ett leende och att visa tänderna betyder olika i olika kulturer. Visa ögonviten och så vidare. Det må vara hänt. Men de känslor som förmedlas på de här olika sätten har vi, om inte till 100% gemensamt, så till 75% gemensamt med urbefolkningen i Amazonas fortfarande. Så det finns, alltså tittar man på den genetiska skillnaden mellan en så att säga mig personligen och en random person från Brasilien liksom, så är den procentuellt sett minimal.
Ja, alltså den är noll. Alltså kollar man den genetiska uppsättningen på dig och ett tamsvin på valfri svensk grisgård, så är det också väldigt lite skillnad.
Ja, jag är till 50% en banan. Och skulle man räkna antalet gener som skiljer mig från en brasilianare, så är ju den siffran är ju väldigt stor. Men tittar man på det totala genomet och andel förändrade gener, så är den tvärtom väldigt liten. Liksom. Mm. Du har en gen för hudfärg, den skiljer sig åt. Du har en gen för huvudform, den skiljer sig åt. Men du har ju alltså den genetiska koden som beskriver hur tänkandet fungerar är en väldigt, väldigt stor del av hjärnan. Jag menar, män och kvinnor har väldigt olika hjärnor.
Mm.
Men tittar man på hur mycket genetik som, eller hur mycket DNA som är aktivt gemensamt över de båda könen, så är det en gigantisk andel som är gemensamt, trots att hjärnan rent fysiskt ser helt annorlunda ut mellan de olika könen. Männens hjärna är tyngre, kvinnans hjärna täcker ytor genom att ha fler veck istället då. Så att man får in i princip lika mycket celler i dem. Men det gör ju också att de fungerar olika. Men det är, den diskussionen är också lång, så den kanske vi inte ska gå in på.
Du menar könsbytesdiskussionen och genus? Det, jag tror att vi, det får bli en egen podd i sådana fall.
Jag antar med mig.
Jag antar att du har... Nej, så jag utgår från att du har en strikt vetenskaplig syn på det också.
Ja, jag respekterar och kallar alla för exin och hum och hem och henne och allt vad det heter, men jag har ju självklart en egen bild av vad kön faktiskt är för någonting, men vi kallar det för genus, det som vi har i det sociala världen, och det respekterar jag.
Mm. Ja, men jag får hålla mig kort för att inte gå in i det nu.
Ja, jag ska vara tyst, du får prata utan att jag hugger på dig.
Är det någonting om Anders Hesselblom som jag har glömt att prata om?
Nej, det finns andra sidor av Anders Hesselbom, men jag tror att publiken har fått så pass mycket Anders Hesselbom, så jag tror att de är nöjda, helt enkelt.
Men om man inte är nöjd och vill höra mer av dig, du förekommer ju på en hel del ställen.
Jag gjorde faktiskt ett sommarprat åt Quack, där jag berättade bland annat om det glada 80-talet och om min musikerkarriär och sådär. Så den finns ju. Men annars är ju mitt kärleksbarn här, det är ju podcasten Stulet gods, som jag gör tillsammans med Henrik Andersson, där vi lyssnar på potentiella låtstölder och bedömer dem. Och anledningen till att jag tycker det här är så roligt är för att det är icke-politiskt, det är icke-skeptiskt, det är bara liksom Sveriges bästa podcast liksom för folk som gillar musik. Och det är så befriande att inte prata om religion och inte prata om politik.
Bra, Stulet gods alltså. Annars kan man googla Anders Hesselbom och så hittar man dig lite här och var.
Ja, jag är lätt googlad.
Tack för att jag fick låna din hjärna i en timme, Anders.
Tack så hemskt mycket, Emil, för att jag fick prata med dig. Det var ett sant nöje.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.